Hej kära radiolyssnare, Radio Tyresö här på 91,4 MHz. Det här programmet som följer, det är en i raden av partipresentationer inför EU-valet. Nu är det nystartade partiet Vändpunkt. Med mig, Leif Bratt, finns Kitty En som står övers på Vändpunkts EU-valsedel. Välkommen!
Tack så mycket!
Du kan väl börja så här, eftersom det är ett nystartat, så brukar man ju prata om vad för slags parti är det här då? Jag menar utifrån någon slags höger-vänsterskala eller ideologiskt, vad är man missnöjd med? Hur ser idealsamhället ut? Och handlingsprogrammet dit, kan vi börja där?
Ja men självklart, det låter som en utmärkt utgångspunkt. Och jag skulle säga att det grundläggande bakom partiet Vändpunkt är att vi vill se ett samhälle med miljö och människan i fokus istället för, som det är nu, ekonomin i fokus. Att det handlar helt enkelt om att skifta samhällsprioriteringarna till det som faktiskt betyder någonting för människor, det som vi faktiskt mår bra av. Och det handlar ju snarare om att öka tilliten i samhället och att ta krafttag mot den skenande klimatkrisen än att för sakens skull bara fortsätta öka BNP och tillväxten. Så det handlar om att skifta hela samhällets drivkrafter helt enkelt.
Vad menar ni då är orsaken till, för att jag menar när jag var liten grabb, eller snarare kanske om jag tittar på min pappa som var född 1905. Mm. För honom var ju så att säga det ekonomiska systemet, tomten. Alltså, ja, den bara gav mer och mer och mer. Han upplevde en fantastisk välfärdsresa. Det tycks ha funkat i alla fall tidigare.
Ja, alltså det är väldigt intressant för det har ju funkat som så att det har ökat det materiella välståndet, framförallt i västvärlden då. Och väldigt många människor har lyfts ur fattigdom och så vidare. Så där har vi sett en väldigt positiv utveckling. Men det är ju ett otroligt kortsiktigt ekonomiskt system eftersom att vi i samma veva har förstört hela planeten på köpet, vilket jag menar är ett pris som vi inte borde ha varit villiga att betala. Och alltså det är superintressant. Jag började ju plugga nationalekonomi och tog en master på handels just för att jag tyckte det ekonomiska systemet var så dumt och så ville jag fatta varför, så att säga. För jag tror väldigt mycket generellt på att för att kunna nå en positiv utveckling så måste vi bli experter på det som är negativt i dagens utveckling. Och det är därför jag blev nationalekonom. Och där är det så tydligt från dag ett att nationalekonomin, alltså som det ser ut i dagsläget med det neoliberala klassiska, det är ett påhitt från människor. Framförallt några vita snubbar som liksom levde life på början av 1900-talet. Men problemet är att vi ser ekonomin som någon form av naturvetenskap i dagens samhälle. Att vi tror att det är så stort och komplicerat att vi inte kan förändra det, utan att det handlar om att vi som människor grundläggande har det i oss att vara giriga, att vilja ha mer och mer och mer ständigt. Men det är bluff och båg, det är en lögn, utan det handlar om att vi har skapat någonting som har vuxit sig så stort att vi i dagsläget inte kan kontrollera det. Och det är ju därför som vi inte heller har lyckats kunna göra de tilltag som vi behöver för klimatkrisen och för de klyftorna som ökar. Alltså, samtidigt som väldigt många människor har lyfts av fattigdom så visar ju forskningen att över en viss nivå av materiellt liksom, tillstånd när det gäller själva basen att ha lyfts ur fattigdom och det här med att leva på existensminimum så finns det ingen koppling mellan att fortsätta öka liksom, så här, välmåendet samtidigt som man ökar sin materiella tillväxt. Utan tvärtom så ser vi ju, inte minst i Sverige, att människor mår väldigt, väldigt dåligt. Framförallt liksom, den psykiska ohälsan bland unga fortsätter öka explosionsartad. Men om vi utgår från samma drivkrafter som har som enda mål att öka den här materiella tillväxten så kommer vi inte kunna lyckas att få igenom de åtgärder som behövs för att människor och planeten ska må bättre. Så där har vi ett grundläggande problem. Och precis som vi som människor en gång i tiden skapade det här ekonomiska systemet så kan och måste vi förändra det.
Men om vi då tar den här ideologiska måttstocken, det här var vad ni är besvikna på eller tycker är krisen. Hur ser ert idealsamhälle ut då?
Det är helt enkelt ett samhälle som bygger på tillit, som bygger på välfärd på riktigt, så att säga. Alltså, i dagsläget så mäter man ju välfärd med BNP, bruttonationalprodukt, vilket är totalt puckat. Att vi istället borde mäta välfärd som i... Ja, vad definierar du som välfärd?
Jag har sett en sån här indikator. Jag håller med dig om alltså, att vi mäter vår välfärd med den här bruttonationalprodukten, alltså hur mycket vi konsumerar. Det finns något som heter Happy Planet Index där man då frågar människor hur nöjd är du med ditt liv? Och sen har jag sett en annan indikator som jag tycker man borde baka in i det där, och det är MSB, alltså Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De ställer frågan i ett, alltså ett större frågebatteri där. Ja. Men en fråga är då, vad tror du Sverige är om 5 år, ett bättre eller sämre samhälle att leva i? Och då är första gången 2015 så var pessimisterna i majoritet. Och jag menar, har man förlorat sin framtidstro, då är det väl ingen välfärd. Även om jag har den senaste bilmodellen. Men jag tror inte på någon framtid. Eller, jag är pessimistisk om framtiden. Så framtidstro och förnöjsamhet skulle man mäta.
Ja, det är otroligt viktigt. Du pratar ju som en vändpunktare redan nu. Men det är ju på det individuella planet, om man tänker liksom så här, du och jag som människor, vår välfärd. Men om man kollar också ut större perspektiv, så handlar det ju samtidigt om samhällsutvecklingen i form av hur många som får tillgång till utbildning, till bra skola, som får tillgång till vård på alla platser runt omkring i landet, och även när det gäller planeten som vi bor på. Hur många levande korallrev vi har i framtiden. Om vi lyckas liksom bryta den art utdöd liksom så här, som håller på att sprida sig över hela planeten i dagsläget. Den utvecklingen är otroligt viktig också för välfärden ur ett långsiktigt perspektiv. För jag menar att välfärd handlar inte om hur det går för ekonomin det senaste kvartalet. Det handlar om hur du och jag och alla andra människor som bor i det här samhället kommer att må idag och i framtiden. Att det är den kopplingen vi måste till. För att först då så kan vi också införa de politiska åtgärder som kan ta oss till den riktningen.
Men då vill jag komma in på den tredje pelaren där då, vad ska jag kalla det för, handlingsprogrammet. För jag menar, snacka går ju, men vi ska ju komma fram till det. Gud, och hur vill ni komma fram till det här skiftet? Det är väl därför ni heter Vändpunkt, kan jag gissa.
Jajamän. Ja. Passande.
Men alltså, vad står på ert program?
För det första så kan man ju gå in på partiet Vändpunkts hemsida och läsa mer. Jag var tvungen att få med den reklamen där. Men gud, jag hatar ju så här politiker som säger bara, nu ska vi gå från ord till handling. Och sen så bara har man samma gamla trötta politiska förslag. Men grundläggande så har vi politiska förslag en helt annan viktklass för att få till stånd den här förändringen. Det handlar om att vi ska göra det dyrare att göra det som är fel för klimatet och billigare att göra det som är bra för både klimat och människor. Det vi vill är ju att införa kraftiga tilltag mot klimatkrisen samtidigt som vi minskar klyftorna mellan människor och mellan stad och land. Och därför har vi också väldigt mycket fokus på fördelningspolitik. För om vi inte lyckas bygga upp den här grundläggande tilliten mellan människor, så kommer vi inte heller att kunna enas med de krafttag som vi behöver mot klimatet. Och det är någonting som väldigt många, ja typ alla partier missar i sin klimatpolitik. Att de här frågorna hör i högsta grad samman. Ekonomisk rättvisa och miljömässig rättvisa går inte att separera, utan vi måste lösa båda på samma gång. Och därför har vi otroligt många politiska förslag för att minska klyftorna och för att se till att vi har en levande landsbygd, att det ska finnas fullt fungerande service även där. Det är särskilt viktigt för mig som kommer från en småstad som har sett den utvecklingen där vårdcentraler stängs ner, där skolor flyttar ännu mer in i staden och så vidare, och man har helt enkelt inte möjligheten att kunna leva ett hållbart liv på landsbygden i dagsläget ur många bemärkelser. Och samtidigt så vill vi då minska utsläppen i en rekordtakt, för det går inte att säga som Sverige gör nu, att sätta klimatmål och säga att vi ska minska utsläppen och samtidigt fortsätta sätta pengar för att fördubbla Arlandas flygtrafik till 2025, för att fortsätta bygga nya vägar, för att öka biltrafiken och så vidare. Utan det handlar helt enkelt om att utsläppen måste ner så fort som möjligt, så kraftigt som möjligt. Och det är det som våra förslag syftar till.
Men får jag vara lite elak då och säga, ja, du menar att det ekonomiska systemet är en drivkraft för de här negativa förändringarna.
Ja.
Men vad händer om det ekonomiska systemet kollapsar då? Alltså finanskris eller att...
Ja, det har vi redan sett.
Hjulet går långsammare, vad händer då?
Ja, där är det ju en stor skillnad mellan att hjulet går långsammare och att hjulet kraschar. För det, att det kraschar har vi redan sett senast 2008 med den stora finanskrisen där. Vilket drabbade otroligt många människor väldigt, väldigt hårt. Och faktum är ju att vi... Alltså det är bara en tidsfråga innan nästa krasch kommer. Det är oundvikligt inom dagens system så som det är uppbyggt med spekulationsekonomin och så vidare. Och den kommer bli otroligt mycket djupare än den djupa finanskris vi såg 2008. För att det är så dagens system är uppbyggt. Det är uppbyggt på spekulation och på bubblor och en oreglerad finansmarknad. Alltså det är totalt otillräcklig reglering när det gäller liksom hur finansmarknadens aktörer får handla i dagsläget. Alltså det är bara att följa den senaste härvan med Swedbank som lever life med penningtvätt och ändå kommer undan med det. Vad vi vill är ju att liksom så här, politiken ska finnas till för att reglera företag och finansmarknaden i allt större utsträckning, samtidigt som vi måste ge mer utrymme till människor för frihet för att hitta lokala lösningar utifrån de som vet villkoren bäst på just de platserna. Så jag ser det som rakt motsats. Att förändra det ekonomiska systemet och sätta människor och miljö främst, det är det bästa vi kan göra för att motverka framtida krascher.
Men om vi säger då så här, om vi säger att vi har ett visst BNP idag i Sverige, kan vi halvera det och fortfarande ha liksom ett fungerande försörjningssystem? Alltså vi behöver ju mat och kläder tak över huvudet. Men hur mycket kan vi sänka ner, menar du, och fortfarande ha ett fungerande men inte sabbande ekonomiskt system?
Där är också definitionen av vad som är ett fungerande ekonomiskt system. Vi säger ju att vi som parti står för ett tillväxtoberoende ekonomiskt system. Alltså, ja, får vi lite tillväxt, ja, kul för det liksom. Men för sakens skull så har tillväxt inget egenvärde. Utan istället, vad som har ett värde är ju att vi lyckas mota klimatkrisen, att vi minskar klyftorna mellan människor och att vi skapar bättre arbetstillfällen där hela livet inte utgår från att arbeta, utan att du arbetar för att du vill det, för att du kan det och så vidare. Inte som du är i dagsläget, som du ska arbeta för att kunna köpa den senaste bilen, för att kunna köpa den senaste mobilen. För gör du inte det så är du inte en aktiv del eller en attraktiv del av samhället. Utan vi måste prioritera snarare att öka tiden för att liksom umgås med familjen. Det är ju också visat forskningen att liksom minskad arbetstid är en enormt effektiv klimatåtgärd också. Som jag dessutom tror att människor hade mått otroligt mycket bättre av. Vi måste skifta logiken i vilken mat vi köper, om vi tar den frågan också. För som det ser ut i dagsläget, alltså det är ju egentligen en klassfråga att kunna äta klimatsmart. Delvis när det gäller kunskapen som behövs, att kunna få i sig alla näringsämnen och samtidigt vara en hipster-vegan. Men även det faktum att det är dyrare att köpa ekologiskt producerad mat. Det är dyrare att köpa halvfabrikat som är vegetariska med mindre klimatavtryck än animaliskt baserade. Och där måste vi slopa subventionerna och jämna ut det systemet, så att det spelar ingen roll hur mycket du har i plånboken för att kunna fatta klimatsmarta beslut i vardagen.
Men då, för att återgå till min fråga, alltså, det går att sänka BNP utan att det ekonomiska systemet kollapsar helt och hållet?
Ja, men det kräver också andra åtgärder samtidigt.
Som?
Som att reglera banker och finansinstitutioner.
Aha. Mm. Ett reglerat ekonomiskt system istället för frihandel och så vidare.
Ja.
Ja, lite så. Det var det ekonomiska systemet och det var klimat där som stod i fokus. I övrigt i samhället då? Det sociala systemet, hur ska det se ut? Och hur ska ni nå dit?
Alltså, där handlar det ju väldigt mycket om, inte bara i Sverige utan runt omkring i hela Europa, så ser vi ju en växande otrygghet i samhället och otillit, precis som vi pratade om tidigare. Både gällande människor men också mellan människor och politik. Och det tror jag handlar om att väldigt många människor känner sig varken sedda eller hörda i dagens samhälle. Vilket spär på utvecklingen för olika missnöjespartier. Eftersom att man helt enkelt är trött på att samma gamla torra politiker säger sig förstå allting men har ingen koll på verkligheten. Och flyttar längre och längre bort ifrån människorna. Det är ju en konsekvens av den centralisering av politiken som vi ser i dagsläget. Med att man bara kollar liksom så här på kommunal nivå. Inom kommunfullmäktige, hälften av de beslut som fattas där påverkas mer eller mindre direkt av olika EU-direktiv. Frågan är om det är den bästa användningen av EUs politiska makt. Jag tror inte det, utan jag menar snarare att politiken ska i högre grad reglera företag, men i mindre grad människor. Och det handlar också om liksom så här, just för att öka den här tilliten, att människor ska komma närmare det politiska systemet. För nu så är det så att liksom så här, de flesta människor känner ju att vad kan jag göra för att förändra den politiska utvecklingen? Var fjärde år kan jag rösta i ett härligt riksdagsval, var femte år i EU-valet och inte ens det rösta tillräckligt många i. Att politiken har kommit för långt bort ifrån folket helt enkelt. Och då har man ingen tilltro för att politiken ska representera en själv och ens egna värderingar och så vidare. Och då ökar missnöjet och då får vi den här typen av partier som högerextremister som växer runt omkring i Europa. Så delvis handlar det om att liksom förändra de demokratiska förutsättningar för att fler människor ska få ta plats i politiken och känna sig sedda och hörda. Och sen handlar det om grundläggande minska klyftorna. Som vi ser ut i dagsläget med att utvecklingen ökar liksom så här, glappet mellan rika och fattiga är större än någonsin om man bara kollar på Sverige. Och även när det gäller människor som bor i städer versus människor som bor på landet. Där ser vi en konflikt. En konflikt som absolut inte behöver finnas till och som vi måste göra någonting för att lösa. För annars kommer vi inte kunna komma samman som samhälle, vilket är det som behövs för att öka trygghet och tillit. Och det är den utvecklingen som vi också vill föra i EU-politiken.
Då kommer du in på EU där, och du nämner då att EU ska reglera företagen, inte människor. I övrigt då, du vill stå ju överst på EU-listan och programmet är lite grann, vad vill vändpunkt i EU? Om vi säger då reglera den fria marknaden, om jag får kalla det så.
Ja.
Kan man också säga, fick en i huvudet här, EU är bra på alltså borde vara bra på övergripande frågor. För om Sverige börjar reglera den ekonomiska marknaden, då flyttar väl företag härifrån. Så att man måste göra det här tillsammans för att det ska fungera. Kan man säga så?
Jo, men det kan man säga i grova drag. Ja, definitivt. Alltså, främst måste vi ju lösa klimatfrågan tillsammans. För det är ju en otroligt global ödesfråga helt enkelt för samhället. Och den hör hemma på EU-nivå för att komma framåt tillsammans helt enkelt. För om man kollar på den globala klimatpolitiken så är Sverige en otroligt liten del i det. Men däremot samman med EU-länderna så är vi en maktfaktor. Någonting, en spelare att räkna med. Alltså du vet, jag har varit på 5 av FNs klimattoppmöten. Och där är EU verkligen en fanbärare så att säga. Men tyvärr i dagsläget så är man en fanbärare av ett luftslott. Eftersom att man inte har den klimatpolitiken som jag menar krävs för att kunna lösa de utmaningar som vi har gemensamt. Men man har en enorm status som man kan bygga vidare på. Lägger vi handling bakom de fina ord som EU säger på FNs klimatförhandlingar, så tror jag att vi kan ha en pådrivande roll för en global klimatpolitik som håller oss under 1,5 graders uppvärmning.
Några andra viktiga punkter i EU-projektet? Alltså vad ska EU syssla med, menar ni? Utom klimat, har du några andra konkreta?
Men, och det är väldigt, alltså klimatet är ju i sig bara en enorm punkt. Där har vi väldigt många punkter. Allt ifrån att liksom slopa de skeva jordbrukssubventionerna som fortsätter spä på det högindustrialiserade jordbruket och istället satsa på mer småskaligt och självförsörjande runt omkring i EU, till att förstärka art- och habitatdirektivet och vattendirektivet.
Vad heter det? Art- och?
Art- och habitatdirektivet. Ja. Det är en lagstiftning som är på EU-nivå som handlar om att skydda arter inom EU helt enkelt. Men som vi i Sverige har varit otroligt slarviga med att tillämpa. Om man bara kollar på vattendirektivet så var ju det en grundläggande, att Sverige lite sket i det, en grundläggande anledning till att ojnade skogen och den konflikten gick så långt som den gick. Sen var det ju på EU-nivå som man fattade beslutet om att nej, skit i ojnade skogen. Och det är ju tack vare det direktivet.
Och mer i EU?
Sen handlar det också om, när man kollar på det sociala, med arbetsmarknadspolitiken. Att föra linjen om kollektivavtal och att liksom samma villkor att arbeta i EU ska gälla oavsett vilket land du kommer ifrån, oavsett kön och bakgrund. En bred palett som grundläggande allihopa syftar till att skapa ett EU för människan och miljön istället för, som det är i dagsläget, storföretagen.
Och en aktuell fråga som kanske är, det är väl en EU-fråga kan jag tycka, jag får inte vara part i målet då. När jag tänkte flyktingströmmarna.
Ja, som bara kommer att öka i framtiden.
Ja, men jag menar, det kan ju inte Sverige lösa ensam. Det måste väl också vara en EU-fråga.
Ja, nu fattar jag. Ja, definitivt. Men verkligen. Och det är ju också en grundläggande pusselbit i klimatpolitiken. Det faktum att liksom, klimatet är inte någonting som kommer att skena i framtiden. Det gör det redan idag. Och det är otroligt många människor som påverkas. Och vi ser ju en utveckling där inte bara folk behöver fly för att klimatet helt enkelt är olevbart där man bor, utan även att klimatproblematiken i sig spär på nya väpnade konflikter.
Det var klimat och flykting och klyftor. Alltså som EU ska vara till för att ge en bas för att minska klyftorna. Alltså,
ja, en miniminivå.
En miniminivå.
Men också gynna de länder som går utöver den miniminivå. Där har vi ju också ett förslag gällande sänkt medlemsavgift för de EU-länder som går utöver målen och lyckas med att nå en samhällsutveckling med minskade klyftor och de sociala och miljömässiga målen som vi har. Återigen den grundläggande logiken att det ska löna sig att göra rätt och det ska faktiskt kosta att göra fel.
Men där vill ni då använda det av, nu är jag lite larvig,
ja,
av det ekonomiska systemet. Alltså belöna, ja, de som gör det bra. Alltså med ekonomiska styrmedel.
Ja, men ekonomiska incitament, men inte det ekonomiska systemet. Jag skulle ändå skilja där. Alltså det finns många ekonomiska instrument som vi kommer behöva använda i framtiden också. Men däremot vill vi ju förändra de grundläggande drivkrafterna i det ekonomiska systemet.
En annan sak som slår mig som jag gissar kan vara en EU-grej. Jag tänker på det här med artutrotning.
Ja, jag får sån ångest av det. Alltså, jag kollade på den nya Netflix-dokumentären Our Planet. Du vet den med Al Gore. Som är...
Alltså, jaha, ja, ja.
Men i själva inledningsavsnittet där så tar man upp det faktum att bara sedan månlandningen så har vi blivit dubbelt så många människor på planeten samtidigt som antalet arter har minskat med 60%. Bara det är ju nog för att göra en mörkrädd.
Menar du att artutrotningen är ett svårare problem än klimatfrågan?
Det hänger ihop.
Det hänger ihop?
Ja, vilket är både positivt och negativt. Att klimat och hållbarhet ännu mer är ju ett otroligt bett begrepp. Och det är ju ett problem också med liksom så här, den nuvarande politiken ser ju alla de här frågorna som sakfrågor. Att artutrotning är en sakfråga och liksom minskade utsläpp eller klimat är en annan sakfråga. Medan typ miljö som i vatten är en annan sakfråga ytterligare. Och olika partier liksom väljer vilken godisbit i påsen som de vill fokusera på. Medan vi menar ju att allting hänger ihop. Det går inte att separera artutrotningen från klimatproblematiken. Det går inte heller att separera jämställdhetsfrågan från den ekonomiska orättvisan som vi ser i systemet. Utan vi är ju det partiet som har ett holistiskt systemperspektiv på de här frågorna.
Du menar helhetssyn?
Alltså, ja.
Vad är konstiga ord?
Holistiskt. Åh, gud, vad tönt det är. Ja.
Helhetssyn?
Ja, tack, tack.
Saker och ting hör ihop?
Ja.
Okej.
Ja.
Om vi då tittar på klimatfrågan och artutrotningsfrågan, då har jag fattat att när det gäller klimatet så pratar vi om koldioxidutsläpp, alltså förbränning av fossila bränslen.
Växthusgaser, ja.
Och vad är då orsaken till artutrotningen? Det är inte koldioxid, utan det är vad är det?
Det går inte att säga att det finns en orsak till det. Alltså, det beror på vilka arter man pratar om. Om man pratar om liksom olika arter som dör ut i havet exempelvis, så har vi ett problem med utbredd koralldöd. Att korallreven dör i väldigt hög utsträckning, vilket påverkar självklart de arter som har sin hemvist i korallreven. Om man pratar om landlevande arter så ser vi att jakt är ett enormt problem, alltså tjuvjakt av olika arter. Och sen så är ju självklart klimatproblematiken också ett faktum. För om man kollar på en källa till utsläpp så är det ju avskogningar. Avskogningar är också att skära ner olika arters hem, vilket bidrar till artdöden. Så återigen att det hör samman, och det går inte att säga att det finns en orsak, utan vi måste tänka och jobba bredare än så.
Men hur ska EU lägga sig i hur mycket skog vi hugger ner? Eller alltså, vad ska EU göra åt artutrotningsfrågan?
Ja, där är ju art- och habitatdirektivet ett utmärkt exempel. Att det handlar om lagstiftning för hur EUs medlemsländer måste jobba med den här frågan. Hur man måste säkerställa för att ta hand om sina rödlistade arter och se till att motverka utrotningen.
Men när du säger då lagstiftningen, och nu får du hjälpa mig här att förstå sammanhangen. Vi har då EU-parlamentet och så har vi kommissionen. Och jag har förstått det som så att det är kommissionen som stiftar lagarna. Men vi röstar ju inte. Vem tar fram kommissionen?
Ja, det är ju de olika ministrarna från EUs medlemsländer. Så de har vi ju indirekt röstat fram också.
Ja, jag har inte valt någon minister.
I riksdagen?
Nej, jag har bara röstat på partier.
Ja, det är sant. Det är sant. Men de partierna väljer ju sig minister.
Men alltså, jag röstar i Sverige. Och så bildas det en regering i Sverige. Mm. Och den har då en miljöminister eller en finansminister och allt vad det heter. Bildar de då, alltså de olika miljöministrarna i olika EU-länder, de bildar kommissionen för miljöfrågor eller? Och stiftar lagar där? Eller ja, du får hjälpa mig.
Det fungerar väl som att det är olika utskott. Utifrån liksom, om det är miljöfrågor så är det väl miljöministrarna. Är det finansfrågor så är det finansministrarna. Ja. Gud vad, jag låter okunnig nu. Jag är mest fokuserad på EU-parlamentet.
Men vi kan väl i alla fall säga då till lyssnarna, vi röstar på ett parlament där det blir parlamentsledamöter.
Ja.
Men sen så finns det då utskott som består inte av de här parlamentarikerna utav ministrar från de olika EU-länderna.
Här blir det komplicerat. Det finns också utskott i parlamentet som behandlar olika frågor.
Kan vi vara överens om att det är kommissionen som stiftar lagarna?
Ja, ja. De har lagstiftningsrätten. Men det är EU-parlamentet som påverkar de lagarna som förslag läggs från kommissionen. Nej, shit, nu har jag inte druckit nog med kaffe idag, känner jag. Det är ju, och det var länge sedan jag pluggade statsvetenskap. Men det är ju EU-kommissionen som ger förslag. Och sen så är det Europaparlamentet och ministerrådet som bearbetar och beslutar. Så det är ju jag som bara tröttmössa blandat ihop ministerrådet och kommissionen. Men man kan ju grundläggande säga att det är komplext.
Vad ska EU inte syssla med då, om vi vänder på kakan?
Ja, men då handlar det ju om, delvis, kan man inte bara skita i alla fossilsubventioner? Det ska EU inte syssla med, att fortsätta subventionera det som är dåligt. Och återigen, att det handlar om att liksom, vi vill ge utökat inflytande och liksom bestämmande rätt för lokala anpassningar, lokala metoder. Att EU ska inte ha fingrarna i alla kakburkar som det är i dagsläget, utan fokusera på det som EU egentligen borde göra, vilket är att komma överens om de svepande dragen, den gemensamma marknaden med de stora företagen, reglera dem.
Ramarna?
Ja.
Kan man säga då så här, för att konkretisera det, att kommunen sysslar med skola och omsorg, alltså barn- och äldreomsorg. Det kan EU strunta i, eller? Ska de ha några ramar där också?
Det är ju i hela unionens intresse att liksom öka utbildningsnivån och öka kvaliteten på utvecklingen i Europa.
Men om vi tar landstingen då, det är kollektivtrafik och sjukvård. Ska EU lägga sig i?
Nej.
Men vår riksdag ska fortfarande vara en lagstiftande församling för lagstiftning?
Ja, men där är vi för ett medborgarveto i större regeringsbeslut. Att återigen, det handlar om att ge inflytande till människor som du och jag som inte sitter i riksdagen.
När ska vi kunna lägga in vårt veto?
I större nationella beslut, som exempelvis om vi skulle ta januariöverenskommelsen som ett exempel.
Ja, jag förstår. Det är ungefär som bindande folkomröstningar, kan man säga så?
Ja, vi har inte kommit fram till de konkreta metoderna till hur det skulle gå till.
Nej.
Men lite samma logik, ja.
Okej.
Okay. Det kan ju allmänt kanske kan vara bra att veta att vi startade ju vårt parti för bara några månader sedan. Så väldigt mycket av detaljerna kommer vi att ta fram tillsammans med våra medlemmar på partiets första kongress.
Ja, det är ju 3,5 år kvar tills.
Liksom. Ja, men brinner inte i knutarna.
Då frågar jag dig, Kitty, är det någonting jag har glömt som du vill få med och som budskap till lyssnarna?
Kanske vem jag är.
Ja, vem är Kitty?
Jag tänker att jag är ju inte kanske det kändaste namnet, absolut inte inom politiken. Så det kan väl vara bra. Vem är tjejen med håret som är etta på listan? Ja, ställer jag den frågan till mig själv nu. Vilken bra fråga där, Kitty. Ja, men grundläggande så är jag väl, har varit antikapitalisten med en master från Handels, klimataktivisten som jobbat i reklambranschen, och nu är jag politikern som driver frågan om att ändra vårt ekonomiska system samtidigt som jag jobbar i finansbranschen. Jag är lite av en vandrande motsägelse. Men jag drivs av tron att för att förändra det som vi tycker är dåligt så måste vi först bli experter på det. Vilket är just därför jag har fokuserat en stor del av mitt aktiva liv med just klimat och ekonomi och kopplingen däremellan. Och jag är också något av en motvillig politiker som spenderat de senaste 5 åren med att bara klaga på partipolitiken och känna mig hopplös.
Så ditt lilla förslag, förutom att rösta på Vändpunkt i EU-valet, det är att engagera sig politiskt?
Ja, vilket jag aldrig någonsin hade trott att jag skulle säga.
Jag tänker om lyssnarna, att du vädjar till lyssnarna också.
Ja, men det är det som är det intressanta. Alltså, Vändpunkt har väckt någonting i mig som jag inte ens visste fanns. Vilket är just hoppet på politisk förändring. Att nu finns äntligen ett alternativ för folk som, precis som jag innan, var trötta på att utvecklingen gick för långsamt. För att inga politiker tog de viktiga frågorna på allvar och vågade säga den obekväma sanningen. Nu finns partiet Vändpunkt.
Får man säga att du är en tvillingsjäl till Greta?
Nej, men vad gulligt, tack.
Okej.
Det tar jag som en ära.
Då ber jag få tacka. Tack. Kitty.
Tack.
Ni har hört Kitty En som står överst på Vändpunkts EU-valsedel berätta lite om vad partiet vill, både i Sverige och i EU. Tack för att ni lyssnade.